James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Live från Stockholm, Sverige. Det är fredags special av The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde. Idag bjuder vi på Jombolan, Messias minut. Och dessutom, vem vet, kanske blir det tips på mexikanska specialiteter. Välkomna hit. Jag sänder idag från mitt hem och jag heter Messiah Hallberg.
Clara Doktorov.
John Melander Lambrell.
Kul, och den heliga treenigheten samlade igen. Vi samlade igen, eller vi inte samlade, vi på olika håll. Vi pratar med varandra. Ta inte helg riktigt än, vi har en härlig fredagssändning framför oss. Jag kan utlova en musikgäst lite längre fram också.
Ja, vem är det?
Det ska bli spännande faktiskt.
Mm, jag verkligen livespelar då via länk. Men ni som lyssnar, ni kommer att höra det precis som att han är i ert eget vardagsrum. Nu sa jag han, spoiler lite grann. Men sa ni ja. Jag tänker det är fredag, det är alltid kul att komma med lite nöjestips. Jag läste i Aftonbladet här häromdagen vad de tipsar om då inför det svenska filmåret. Och den de tipsar mest om, det är en ny romantisk komedi som heter Ur spår. Vet ni, har ni sett någonting om den?
Just det, med Katja Winter, va?
Ja, precis. Det är då en romantisk komedi av Mårten Klingberg. Det är begåvade människor med Fredrik Hallgren och Katja Winter i huvudrollen. Men John, om du inte känt till det här då, det här är då premissen, det här är då setupen, okej? Okay? Och den gör mig... Jag vet inte vad jag ska säga. Okej, okay, det här är då filmens tema. Två syskon ska åka Vasaloppet. Titeln är Ur spår. Ni förstår kopplingen.
Där har de tänkt till.
Två syskon ska åka Vasaloppet. En är träningsnarkoman. Vad tror ni den andra är då? En riktig festprisse. Och vad händer sen? Sen väntar massor av förvecklingar. Där har ni premissen.
Fan.
Ja, och det kan säkert bli jättebra. Det är begåvade människor involverat. Jag vet inte varför det gjorde mig så bara sorgsen och läs. Alltså det kommer ju bli en den är gjord för att bli en framgång. Och såklart det kommer bli en framgång. Och det bara gör mig sorgsen på något sätt att vi människor är så här enkelspåriga.
Fast ja, okej, men vem är det som är det då?
Men alla, annars görs ju inte filmen. Alltså filmen görs ju enkom för att folk är enkelspåriga.
Ja, no pun intended.
Jag tycker inte att du ska snacka ner premissen så himla mycket. För jag såg nämligen trailern från den när jag var på bio. Mm. Och det såg ut som att vara en mysig film. Alltså jag genomled ju av den här filmen med David Hellenius, då ligger med sitt gamla ex.
Ingen ska snacka skit om David Hellenius, kan jag säga.
Nej, men det var ju liksom så här,
inte på min vakt.
Nej. Kommer inte ihåg vad den hette ens en gång. Ganska tråkig film. Men man sitter ändå där och kollar och bara säger ja. Det där var väl bättre än att scrolla på Instagram. Alltså så här, det är kanske det som är...
Det hade de på filmaffischen. Gotlands allahanda. Bättre än att scrolla på Instagram.
Ja, men det är också ett betyg.
Men jag har lagt märke till det här att när folk säger att de ska se en dålig film eller har sett den, så säger de ofta ja, men den är mysig. Alltså man säger inte att den är bra, för att då, man vill inte bli påkommande med att tycka att de här urspårfilmerna är bra, utan man säger den är mysig. Det behöver inte vara så bra alltid, det kan vara mysigt också.
Vet ni vad, jag lägger inte ens någon värdering i bra eller dåligt. Jag bara säger att det finns någonting när man gör Alltså det är så sorgligt att mänskligheten, vi har kommit nu efter 100 år av medieproduktion, så vet vi exakt vilka regler vi ska dra i. Och när vi gör tv-program, när vi gör musik och när vi gör film, eller när vi skriver böcker för den delen, eller när man gör podcast, eller vad fan man nu än gör. Podcastmarknaden är kanske lite mindre satt än vad de andra marknaderna är, men så vet man exakt vilka regler man kan dra på. Och så vet man exakt så här, ja det här kommer majoriteten tycka är, ja men just mysigt. Och så kommer de se, jag lägger ingen värdering i bra eller dåligt. Jag bara säger att det gjorde mig sorgsen att vi är så enkelspåriga, att folk kommer älska urspår, no pun intended. Däremot är jag ju nyfiken på att se vilka förvecklingar som kommer ske då mellan festprisen och träningsnarkomanen.
Alltså, utspelar den sig under ett Vasalopp?
Ja,
då, eller?
Ja, det är också en sån svensk fantasi.
Uppföljaren är Vätternrundan.
Fredrik Hallgren och Katja Winter, och så den tredje huvudrollen spelas av en dalahäst. Det är liksom...
Jävla hang-up på dalahästen du har.
Ja, men jag bara säger att det är så jävla svenskt. Det är inget fel med det, men det är bara, det är liksom pursvenskt på ett sätt som man...
Det kommer ju också vara någon storyline med den här, vad säger, kransjäntan, eller vad fan de heter, som ska sätta på kransen i slutet.
Det blir ju väldigt tydligt när man tänker att Sverige eller svenska liksom filmindustrin har en kris. När man också sitter och tittar på de här trailern, alltså bland annat för den här och så, att man bara, okej, men är det här nivån då? För att nu tycker jag ju framförallt norsk film är ju på superframkant liksom.
Och dansk film, ja.
Och dansk film också såklart. Men, nej, men norsk kommer på slutet där.
Vad är det som gör det då att både Norge och Danmark får fram dessutom publiksuccéer då? Danmark hade ju den med Mats Mikkelsen.
En runda till.
En runda till,
en runda till på svenska, ja. Ja, precis. När de skulle dricka en viss promille, de skulle vara berusade hela filmen. Något överskattat men ändå väldigt bra publiksuccé även utomlands. Norge har ju då Joakim Triers filmer nu som går bra på bio, och mycket annat spännande också på gång. Det är ju konstigt att Sverige är så fast i just det här, att det är bara det som funkar i Sverige. Är vi svenskar liksom mer enkelspåriga än normen? Det låter ju konstigt, för den här filmen känns ju annars som den är gjord i norsk masturberingsfantasi. En skidkomedi. Det är som att de har stängt in Björn Dählie och Vegard Ulvang i ett rum och så sagt så här: grabbar, gnugga era geniknölar nu, pitcha en film. Och sen kommer de ut efter 12 timmar och bara: vi har tänkt att det skulle kunna utspela sig ett skidspår.
Vad är det där i norska?
Ja, det var det.
Men det är väl som Horace Engdahl sa, att Sverige är ett Tyskland för barn.
Okej, strax dags att dra fram den, John. Du kan börja fälla upp redan nu. Det är dags för Jombolan, men ni vet, det är fredag och det skulle inte vara fredag utan det här.
Det är så gott med tassos i alla dess smaker. 1 miljon tassos och 1 miljon smaker. Messiah testar alla tassos som finns. Hej!
Hej, hej, hej. Det är fredag. Det är den 21 januari 2022 och varje fredag så gör jag och min familj i den hallbergska släkten en lite speciell grej. Det kanske låter konstigt, men vi äter då den mexikanska specialiteten tassos. Det är bröd, det är nötfärs, det är en massa olika tillbehör. Och så har vi ett speciellt tillbehör som vi varierar varje fredag. Och idag då, fredag den 21 januari 2022, så har vi på våra tassos ingenting annat än salvia, va? Salvia, där har ni det.
Det är så gott med tassos i alla dess smaker. 1 miljon tassos.
Salvia, hoppas ni skriver upp det här, man. Det är lite oväntat krydda.
Nu blir jag nästan provocerad.
Inte nu, för hej. Där har ni det, salvia.
Nej, jag blir provocerad.
Ja, det kan verka. Det är många som blir provocerade just.
Då vill jag se dig ha salvia på din tassos och lägga upp ett, ska du lägga upp ett jävla klipp också när man ser att det är 100% ser att det är salvia på tassosen och du stoppar den i munnen och du sväljer den.
Ja. Det gör jag. Det är porr för vissa tassosälskare där, som du säger nu. Det är som att folk blir lite pilska, vi mexikaner eller folk som har den mexikanska
förlåt,
i alla fall, kulturen i vår själ, kan man säga. Det är många som när jag är på Arlanda som skriker Juan, och då ibland vänder jag mig om och tänker, är det mig de menar? Ja, sån är jag.
Okay.
Wow. Nu är det dags, John, plocka fram den. Den är inte latinamerikansk, men den är grandios.
Nu är det dags för John-bolan. Nu är det dags för John-bolan.
Ja.
Oh. snurra nu då.
Ja, jag hör. Du drar alltså en lapp ur din tombola varje dag, och så står det någonting på den, och då måste du då komma med en spaning blixtsnabbt oförberett kring den. Ja, vad står det på lappen idag?
Ja, men det får se hur det går idag. Det här är lappen då. 51%-regeln. Ja, ja. Jag såg faktiskt några nya debattartiklar susa förbi här nyligen om den så kallade 51%-regeln. Den är väl ständigt aktuell och delar idrotts-Sverige i tur lite grann, kanske man skulle kunna säga. Vad står ni i den frågan?
Jag fattar inte ens vad du pratar om.
51%-regeln är ju alltså att svenska idrottsklubbar måste till 51% ägas av medlemmarna. Det vill säga, det kan inte komma in någon rik oligark och köpa 100% av Djurgården till exempel.
Jaha! Vad spännande.
Föreningen ska behålla makten då över klubbarna.
Och det här hävdar man ju då länge har egentligen hindrat svenska klubbar från att kunna hävda sig längre då med europeiska storklubbar, för att det inte finns ekonomi i att värva de riktigt stora spelarna eller behålla de stora spelarna och sådär.
Nej, precis. Så att varför skulle en rik affärsman eller affärskvinna gå in och köpa en svensk klubb och verkligen satsa på att köpa in de bästa spelarna om den personen inte ens får bestämma i klubben? Den kan bara äga 49% och då är det någon annan som bestämmer. Så många tycker ju, ge svensk fotboll en chans, framförallt fotboll då, ge svensk fotboll en chans att kunna konkurrera på den internationella marknaden, medan vissa hävdar då att vi ska behålla våra idrottsföreningar och inte sälja ut det till oligarker och Saudiarabien och så vidare.
Men vadå? Vad känner ni? Vad tycker ni?
Jag vet inte, John, har du något bra belägg för varför det ska vara så här? För jag har aldrig riktigt förstått varför inte. Alltså, jag kan vara lite gubbig, jag kan tycka ibland så här. Jag kan sitta hemma och säga så här, vad fan, får de flera miljoner kronor för att lira boll, va? Men om det nu är det...
Säger du verkligen så?
Nej, jag säger kanske inte exakt så, men jag har hört den åsikten ventileras i diverse radioprogram. Jag kan nicka i min ensamhet och tänka, ja, det är ju lite märkligt. Men om det nu är det universumet vi befinner oss i, om vi då har lämnat Glenn Hussein-universum bakom, där man bara fick några öl i omklädningsrummet efter och lite chilinötter, hur man nu istället får de här miljonerna, så måste man ju... Jag förstår inte varför svensk fotboll ska vara... lämnade i smutsen bakom resten av ligorna. Det blir ju, det hade varit roligt för mig som AIK att kunna se AIK någon gång ta sig fram i Europa. Det hade varit roligt att se.
Ja, och det är väl det starka argumentet mot 51%-regeln. Men samtidigt, man har ju samma regel i Tyskland och där går det ju rätt bra för Bayern München och andra klubbar. Men Tyskland befinner sig också på en helt annan plats, att de har ju byggt upp den här ekonomin på något sätt över lång tid, och det är ju många som hävdar att Sverige kommer aldrig kunna göra det, utan vi behöver privata pengar in i svensk fotboll då för att det ska kunna lyftas. Tyskland är också geografiskt större, de har liksom fler bättre fotbollsspelare, det säger sig självt såklart, än vad Sverige har. Men i alla fall så dök det upp en dokumentär på SVT häromdagen som heter Allsvenskan, här kommer degen. Har ni hört talas om den?
Handlar om Degerfors, va?
Ja, kanske den mest svenska klubben av dem alla. Och som verkligen är... Ja, men de är ju nästan 51%-regeln personifierad eller klubbifierad. Och här hittar jag då, när jag tittar på första avsnittet av en dokumentär, här är väl argumentet då för 51%-regeln, tänker jag. För det handlar ju då, de gick upp i Allsvenskan för första gången på 27 år förra säsongen. Och det är ju såklart en solskenshistoria det här, att lilla Degerfors kan vara uppe och mäta sig med de stora Stockholms- och Göteborgs- och Malmöklubbarna.
Minns du vad den stora stjärnan hette i Degerfors sist de var uppe?
Ja, Målotto.
Ja, precis.
Ja. Ja, jag vet inte om jag minns det eller om jag har hört talas om det i efterhand, men...
Mål-Otto är också, man pratar om urspår som någon slags någon dröm om det forna Sverige. Mål-Otto är på något sätt ett smeknamn som inte ges längre till fotbollsspelare.
Nej, men ingen kunde ju köpa Mål-Otto liksom. Alltså, det var ju, han var ju en föreningskille.
Han var ju fastspikad på Stora Valla.
Ja.
Jag kunde inte slänga mig på bortamatcherna.
Nej, men jag fastnade för en scen här i den här dokumentären som jag tror säger ganska mycket om hur svensk fotboll ser på sig själv och ser på den här 51%-regeln. För i den här scenen då så är det en delegation från Degerfors, klubben, som är på väg att träffa två nyförvärv som de gjort inför sin återkomst i Allsvenskan inför säsongen. Och det är sportchefen och några andra då, och de diskuterar sin värvningspolicy som man har i Degerfors. Det är en som sitter med här som undrar om de kanske inte ska plocka in lite internationella spelare nu när de är tillbaka i Allsvenskan för att kunna konkurrera. Och då svarar sportchefen på det, vi kan väl lyssna.
Men på det med nyförvärv och sånt, det blir jättekrångligt om man skulle ta någon från Nordamerika eller... problemet är att jag är dålig på engelska, så det brukar rinna ut i sand. Vi vill ju ha spelare från Degerfors helst. Ja. Och går inte det, så vill vi liksom vara så nära oss som möjligt.
Ja, och det är ju rätt fint, får man ändå säga. Jag tror på något sätt lite grann på det där, för Degerfors har ju faktiskt varit väldigt framgångsrika i fotboll för att vara en så liten ort. Det är ju pyttelitet och inte så stora ekonomiska muskler. Och kanske är det receptet att de har haft folk från trakten som liksom, de brinner för klubben och allt sånt där. Och då tänker jag, ja men det här är väl lite fint ändå. Ett argument för 51%-regeln. Men det verkar inte bara vara det, för sen säger sportchefen något ytterligare om värvningspolicyn. Och det är att spelaren måste inte bara komma från trakten, han måste också vara korkad.
Det är ju speciell liksom, jargong också i Degerfors IF. Vi hade ju en som provtränade där från Skövde, tror jag, som läste på Chalmers i Göteborg. Så jag direkt att där är det ju kört, om man säger, den kan vi inte ta. Han har ju ingen att prata med omklädningsrummet. Det får inte vara för smarta människor som kommer här. Det måste klicka på något sätt.
Nej. Åh, nej.
Ja, det får inte vara för smarta människor som kommer, utan det måste klicka.
Man får inte läsa på Chalmers.
Ja, men jag vet inte. Värmingsspåren innefattar ju då att det ska inte vara för smarta människor som har pluggat och sånt där. Utan
Men vadå? Så varje gång en ny spelare anländer till Degerfors omklädningsrum så ger de honom en bok, och om han inte håller den upp och ner då så ryker han direkt.
Ja, jag antar att de ska testa det här på olika sätt, för att det är också intressant, för de är ju på väg att träffa två nyförvärv som de har gjort. Och då undrar man ju då, passar de in på den här profilen som de vill ha? Vi kan lyssna.
Det får inte vara för smarta människor som kommer här. Det måste klicka på något sätt. Men de här två herrarna här som vi ska till nu, det har ju känts bra hela tiden, så det tror jag att det kommer att bli bra.
Det är två riktiga dumbommar.
Ja, men det är så jävla det är så taskigt att så här, vi vill inte ha några smarta människor, men de här två vi ska träffa nu, det blir inga problem. Jag ser inga problem där.
Så att det är som att gå på dejt och säga så här, men jag har gett upp det här med att dejta snygga tjejer, och sen så står då ens dejt precis bredvid när man berättar det för sin kompis.
Ja, ungefär. Ja, så att det är någon, jag vet inte om det är en komplimang till de här två stackars nyförvärven då som de har tagit in från trakten.
Nej, fast om man ska vara fair så tror jag inte heller de hänger med.
Nej, kanske inte. Men jag tycker i alla fall att efter att ha sett det här, att det är uppfriskande att ha ett lag i Allsvenskan som verkligen gör sin grej. Så behåll 51%-regeln, tycker jag. Vi vill inte ha för många smarta människor i svensk fotboll.
Jag har ju så länge, alltså sen, ja men egentligen hon slog igenom, Britney Spears, varit ett superfan av henne och varit på konserter och sådär. Och nu börjar det bli ganska rafflande på hennes sociala medier. Jag vet inte om ni följer henne på sociala medier.
Nej, jag tror faktiskt inte jag följer henne, men det är svårt att undvika, det dyker upp i flödet ändå. Hon är ju, så att säga, hon verkar vara en populär tjej.
Nej, men alltså hon är ju den som har fått mig att återvända till Twitter också. För först nu, det är nämligen så att hennes syster då, Jamie Lynn Spears, har släppt en bok som i hösten så kom det ut att den skulle heta I Must Confess. Men det har ju varit väldigt, det blev så dålig stämning där. För I Must Confess är ju från Hit Me Baby One More Time. Det är ju en line ifrån den.
I must confess that
my loneliness. Ja, precis. Bytte namn till den, så nu heter boken då Things I Should Have Said. Bland annat så berättar hon ju då om en situation där Britney Spears har låst in sig med henne när hon var 12 år gammal och en kniv, för att Britney då var rädd. Och det har lett till att Britney Spears nu håller på att skriva en massa kryptiska meddelanden på sina sociala medier. Och Jamie Lynn Spears gör väl ungefär samma sak och sitter i liksom intervjuer för den här boken och så vidare. Här i veckan så la hon ju bland annat ut då, först att hon inte skulle skriva något mer i sociala medier, i alla fall på Instagram. Hon har fått för sig att på Instagram så ska hon liksom inte skriva för mycket text. Ändå så varannan dag så lägger hon upp ny text där igen. Det är väldigt svårt att hänga med. Men där hon i stort sett, tycker jag, lägger över jättemycket ansvar då på den här Jamie Lynn Spears som är hennes lilla syster. Alltså det jag tycker typ att hela Free Britney, alltså Britney själv, hela gänget nu som håller på kring den här Free Britney-rörelsen, glömmer bort det att Jamie Lynn, hon var ju ett barn när allt det här hände. Alltså hon var inte ens myndig när Britney hamnade i sitt conservatorship. Och ändå så är det som att Britney attackerar henne nu och är så här: du gjorde ingenting, du liksom fanns inte där, du hörde inte av dig, du ghostade mig, jag var så ensam.
Nej, det är mycket att lägga på ett barn, det är det.
Ja, precis. Och sen i den senaste, liksom, eller i en av posterna hon skrev här i veckan, så var hon ju också så här jättetydlig med att då, hon kände att hon liksom inte fick något stöd från Jamie Lynn. Att Jamie Lynn bara så här, var 12 år gammal, satt och kollade på tv och gick ut och la sig i poolen på en madrass när det hade tagit slut mellan henne och Justin. Och man bara, ja, alltså hon är 12 år gammal. Vad fan är ditt problem? Vad kräver du av ett barn egentligen?
Men du tar Jamie Lynns parti i det här då?
Nej, men grejen är den att alltså, Jamie Lynn och Britney Spears är ju två produkter av sina föräldrar. Och föräldrarna verkar ju varit helt jävla dum i huvudet. Så det är ju tydligt med tanke på... Jag tycker ju hela det conservatorshipet som omgärde Britney är ju sjukt. Hon hade förmodligen en förlossningsdepression och sen så fick det såna konsekvenser. Hon blev liksom berövad på sin frihet. Enligt henne då, hon fick inte ens dricka kaffe, för då kunde hon bli galen. Samtidigt som hennes då pappa Jamie, som var konservatorn, han liksom känd alkoholist. Så det var väldigt inkonsekvent där, men... Men man glömmer bort att Jamie Lynn också faktiskt, hon är typ 11 år yngre än Britney eller något sånt där. Och hon har ju också växt upp i den här dysfunktionella familjen. Och hon var ett barn. Så nu börjar som när man ser hur folk behandlar henne online, så känner man bara så här, fan, det där är inte okej. Alltså så här, för Britney Spears, hon lider ju någon slags PTSD. Det kan man ju läsa genom, alltså, mellan raderna i varje inlägg hon lägger upp. Hon är jättetraumatiserad.
Hon verkar inte må kanon,
nej. Nej, precis. Och så här, folk måste liksom lära sig att avkoda det. Och, ja, jag vet inte, jag tycker det är en sorg, men det är fortfarande ganska spännande att följa nu. För det är också väldigt märkligt, för Britney går från att varannat inlägg var så här, I love you always unconditionally, om sin lilla syster. Och så nästa inlägg så är det så här, jag borde bara ha slapped you and mommy on the face, typ. Jag borde bara slå till er. Man bara, okej.
Okay. Vissa hävdar ju att det här påminner väldigt mycket om hur en viss radiopratare pratar om sin man Kjell.
Åh, gud. Du har inte helt fel. Nej.
Så det du säger är egentligen att du vill att folk ska ta det lite lugnare med dig på Twitter?
Nej, men nu tycker jag faktiskt här är Jamie Lynn framför allt. Alltså, inte Britney. Jag kanske är Britney, men jag har ju också en diagnos som är en PTSD-diagnos. Så det kanske är därför jag också känner igen och jag ömmar lite för Britney. Och jag blir lite så här, kan ingen bara ta ifrån henne sociala medier ett tag och sen inse att nej.
Men du vill ha att hon ska bli ofri igen? Finns det ingen som bara kan, någon conservator?
Vet du vad? Jag tycker att vi pitchar att John gör det. Att John skriver på sin Instagram att jag har iakttagit och nu har jag tagit beslutet att det behövs en man här som kliver in.
Oh, vad god
man. Unfree Britney.
Ja, men det är roligt. Nej. Att Clara, du var ju free Britney alldeles nyss.
Jag är 100% free Britney, men jag vet också att i den här samtiden vi befinner oss i, när folk blir cancelled till höger och vänster och folk blir liksom utsatta för troll, så känns det som, det är en väldigt obehaglig situation. För det har jag också, Jamie Lynn, varit väldigt tydlig med, att Britney Spears har gjort så att hennes familj blir dödshotad och Britney kan avsluta det när som helst, men välja att inte göra det, för att hon är så jävla arg. Hon är så arg på sin familj för hon känner sig så sviken. Men hon glömmer perspektivet att Jamie Lynn var ett jävla barn och förmodligen är lika gaslightad av sin familj som Britney har varit. Alltså, de är manipulerade, både två av de här hemska föräldrarna.
Ja, vad gör Jamie Lynn idag? Jag tänker, hon har ju levt ett märkligt liv att vara så känd för att en stora syster är artist. Jag tänker Jamie Lynn, nästan alla vet ju vem Jamie Lynn Spears är också.
Ja, nej, hon har haft en Netflix-serie som jag tror kommer en andra säsong på nu, som heter Sweet Magnolias. Jag har inte sett den själv, men och det är väl lite det Britney hävdade också, att så här, everything was given to her, att hon har fått allting serverat och att hon hade inte haft sin Nickelodeon-serie då, som hon hade när hon var 12 år, om det inte var för Britney och så vidare. Men alltså, det är inte relevant, tycker jag. Det har inte med någonting att göra, för att hon har ju också drabbats av baksidan av att hon kommer alltid att vara Britney Spears syrra. Och hon kommer alltid att vara en del i den här cirkusen. Alltså så här, det som hände då med skvallerpressen och allting, så som de utsatte Britney, utsatte egentligen då Jamie Lynn och alla de här, det är ju fruktansvärt liksom.
Ja, jag kommer ihåg, jag höll på med medieträning förut och då tog jag liksom olika exempel på hur man nyhetsvärderar i rubriker. Och då, jag kommer ihåg en rubrik som jag visade som exempel i Aftonbladet Klick som var rätt otrolig, och den var: okänd kille kan vara pappa till Britney Spears systers barn. Jag tyckte att den var så, alltså det viktigaste där är hur fasiken får vi in Britney i det här då?
Ja, herregud, alltså bara det var ju en, tror jag, en ganska tydlig så här, från Jamie Lynns sida, någon slags strejk att hon valde då att föda barn när hon var 16 år. Hon blev gravid när hon var 16 år då med en dotter som nu heter Maddie, och valde att gå vidare med den graviditeten. Men jag tycker det är häftigt ändå, alltså, så hon försöker ju, fan, det kan ju inte vara lätt för henne heller.
Nej, har Maddie en Netflix-serie på gång?
Säkert, skulle inte förvåna mig.
Vet ni vad, kan jag avslöja vem det är då? Det är den, alltså, musikgästen den här veckan.
Vad pågår nu på Klaras?
Va?
Nej.
Hur mycket hud?
Vadå? Vad händer? Vad händer?
Klara kommer upp.
Varför tittar du för?
Vad gjorde du?
Det var väldigt mycket hud helt plötsligt.
Åh, oh, gud. Vi kände då via bild. Vad är det? Har Klara flashat hon?
Nej, det var bara mycket hud. Nej, jag såg inte konturerna. Jag såg hud bara.
Nej, men gud, förlåt. Ni kanske märkte att jag nys nyss.
Men nyser du med... Eller vad?
Men jag nys. Det är en serie av unfortunate events. Jag nys, vilket ja, gjorde att jag kissade lite i byxan. Mm.
Här är dagens minut. Messias minut. Är alla påklädda?
Ja, jag tänker på mig nu.
Det hände en sån intressant grej här i veckan. Jag sa till min fru: känner inte du... Och min fru kom ut och sa: jo, jag kände henne. Jag kände henne. Och jag sa: så, vad var det ni jobbade ihop? Ja, men vi jobbade ihop på det här tv-programmet. Vad tyckte du om henne då? Och sa min fru: ja, det var ett riktigt jävla as, den där kvinnan.
Oj.
Alltså, fy fan, vilken människa. Hon kom ner då till den här tv-inspelningen som jag var på, en översittare. Hon var arrogant, hon hade härskartekniker. Hon var en vidrig person. Jag sa: ja, vad intressant. Hon har i alla fall precis dött, läser jag här i tidningen.
Nej.
Och min fru sa bara: jaha, där ser man. Men det som är intressant med döden är, min fru reviderade inte åsikten, men annars är det ganska fascinerande, för i dödsrunan då som jag läste så beskrev då hennes vänner och väninnor henne som: åh, det här var den varmaste människa jag någonsin har mött. Wow, vilken människa. Omtänksam, tog hand om alla, såg den lilla människan. Och det här är ju någonting som händer vid döden, att folk minns det. Det är gladlynt, och jag gjorde ju då, min fru som ett socialt experiment bara för att se om... För hade jag sagt så här: den här personen är död, vad tyckte du om henne? Möjligt är ju då att min fru hade sagt, alltså förstår ni, reviderat åsikten innan.
Ja, verkligen. Men det gör man ju per automatik, tror jag.
Ja, kanske. Fast jag hedrade min fru ändå att hon vidhöll att den här människan ändå var ett as.
Ja, hon gjorde det.
Ja, och nu var hon ju ett dött as. Men jag vet ju inte, om jag hade vänt på det kanske hade det varit annorlunda.
Var det hennes ordet? Jag tror as per definition är dött.
Ja, jo, det är sant. Men när man säger det är riktigt as, så menar man ju inte att det är en död. Det är inte ett kadaver man menar då ofta. Utan man menar ju någon med tvivelaktiga åsikter och någon som kanske är inte så härlig person.
Nej,
det är det jag menar. Ja. Annars så måste jag omvärdera varje gång du har sagt as, John.
Jag menar inte att du är ett dött djur.
Nej. Nej. Men det fick mig att tänka på Sveriges mest hatade kvinna. Har ni sett de affischerna som sitter uppe över hela Stockholm? På varenda busskur så står det Sveriges mest hatade kvinna, och så är det en bild då på Johanna Möller.
Just den nya Viaplay-serien.
Ja, en ny Viaplay-serie om Johanna Möller, den så kallade Arboga-kvinnan. Eller de är ju flera Arboga-kvinnor, det var ju Arboga-tyskan tidigare.
Hon har tagit det epitetet lite, Johanna Möller.
Ett jävla skitställe ändå.
Arboga, ja.
Arboga, där vill man inte vara.
Det är ju en jävla trist slump att två galna kvinnor då...
Just kvinnor också.
Ja, det är ganska ovanligt med kvinnliga...
Ja, märkligt.
Ja, i alla fall. Hon sitter då, det är bara en bild på henne, och så står det då Sveriges mest hatade kvinna. Och så här börjar trailern.
Johanna Möller, Sveriges mest hatade kvinna.
Tydligt.
Ja.
Det är liksom ingen, hon säger inte som en fråga heller, spiken, utan det är ett konstaterande.
Ja, det är inga frågetecken på affischtavlarna heller, annonstavlarna, utan det är bara en punkt, utropstecken. Här är hon. Det är en omröstning som har gjorts. Den har skett, det är SIFO. De var klara med sin Lamjalfresi-undersökning och nu har de skickat ut en ny undersökning. Vem är mest, Sveriges mest avskedda kvinna?
Men stämmer det då?
Ja, jag har ingen aning, men det är väl bättre än att säga en av Sveriges topp 20 mest hatade kvinnor.
Den näst mest hatade kvinnan efter den andra Arboga kvinnan. Det blir inte lika slagkraftigt.
Nej, det är det inte. Men jag tänker bara att om hon skulle dö så vet man ju då att folk hade... Nu verkar hon ju uppenbarligen vara tvivelaktig. Hon verkar ha många issues, den här Arboga kvinnan. Men om hon skulle dött då så skulle ju folk ändå kanske sagt ja... Så varm hon var, inte nu kanske. Men annars vet man ju att hon hade då levt ett ondskefullt liv i hemlighet. För om man inte så att säga är med någon mordkomplott så hamnar man ju sällan i tidningen. Och sen hade man dött och då hade folk skrivit i dödsrunan: åh, vad hon såg den lilla människan. Oj, 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 om hon såg en flykting, då var hon direkt där. Oj, 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 hon tog hand om dem på bästa tänkbara sätt. Jag menar bara att nu kommer inte det hända sådär. Men när man har läst om henne, och även när man har läst om andra människor som man misstänker har någon slags narcissistisk personlighetsstörning, om man tänker på sådana som Breivik och Liv Harvey Oswald och sådana här människor som då också har varit involverade i mord och hemska tragedier och terrordåd och så har de ju då vuxit upp då med en tanke om sig själva, om man har läst böcker om dem och så här, att de skulle bli någonting när de växte upp. Jag vet inte om det, vad som är arv och miljö här, liksom om deras föräldrar har uppmuntrat dem och sagt att du är speciell, eller om man bara föds med en viss läggning, att man tänker att man är över andra människor eller att man ska bli något speciellt. Men det verkar ju bli någonting i brytpunkten där, när livet krockar då med de här planerna man själv har haft med sin egen självbild, så skaver det så mycket. Och sen då, ja, i de här tre fallen så leder det ju fram till liksom en katastrof. Men jag undrar ändå om Johanna Möller, vad hon skulle tycka var värst. Det här har jag ingen aning om, men jag spekulerar här. Vad skulle hon tycka var värst? Att sitta över hela Sverige som Sveriges mest hatade kvinna med sin stora ansikte och med en Viaplay-serie? Eller...
Stora ansikte?
Ja, men ansiktet är ju stort för det uppdraget, stort. Jag menar inte, hon har inte stort
huvud. Du hatar verkligen Johanna Möller.
Jag säger bara att om man har den läggningen, för att Oswald mördade ju Kennedy mycket för att, så att säga, skriva sig in i historien. Breivik misslyckades med allt, han var en jävla loser, han tänkte att han skulle bli någon, han försöker utveckla någon slags plan för att sätta sig själv på kartan. Det finns ju någonting i den här störningen som leder fram till katastrofen.
Folk som tror att de är satta på jorden för att uträtta något stort då.
Ja.
Som Samirs mäklarchef som du pratade om tidigare i veckan.
Ja, men jag säger så att jag vill inte bunta ihop honom med resten av kartetten. Alltså, jag tror inte att han hamnar på tavlan Sveriges mest hatade man, utan han verkar väl älskvärd, den här mäklaren.
Ja,
men...
han, precis. Sveriges mest älskade man.
Ja, det tar jag i kanske. Men han är i alla fall en av Sveriges mest charmerande mäklarpersonligheter. Ja. Men det jag undrar är, Johanna Möller, om hon hade levt ett liv helt i skymundan, om hon hade växt upp med tanken att hon skulle bli någonting, och sen så skulle hon då ha stått i kassan på ICA, det är inget fel med det, men jag tänker att det inte är där man vill hamna om man vill så att säga göra ett avtryck på jorden medan man är här, och sen hade hon dött och så hade folk sagt åh vilken varm person. Om hon hade fått välja det när hon växte upp då som tonåring, eller om hon hade fått välja det som hon nu blev, att hon sitter över hela Sverige, Sveriges mest hatade kvinna, dokumentär om sitt liv, hur tragiskt det än var. Undrar om hon hade valt då det liv som hon ändå fick.
Men alltså, glöm inte du att hon hade gällt sin egen far.
Vad menar du?
Ja, men det kan hon väl inte känna så att det var värt det. Det var värt det för att vara uppsmält på de här affischerna.
Jo, men jag tror att hon inte skulle välja ett då vanligt liv. För att hon ställer ju också, hon är ju med i den här dokumentären.
Det är det jag menar.
Så att jag tror verkligen att hon, jag menar, om någon kommer och säger till mig så här: hej, vi spelar in en dokumentär som heter Sveriges mest hatade man så här, och vi vill gärna att du ska vara den. Då skulle man väl tacka nej kanske, men hon tackade ju faktiskt ja.
Ni menar att så pass knäpp så att hon, ja, i och för sig, hon har ju de facto mördat sin pappa och
i alla fall, enligt domstolen, ja, vi har precis varit involverade i hela i komplotten kring det, men, nej, men jag menar bara, jag håller med dig där, John, för att jag tror att hon är så pass out of it, att hon ändå tackar ja, och att hon, det finns någonting, jag tror att det fyller en del av det tomrum som uppenbarligen de här människorna känner, att de till slut ändå blev någonting, oavsett hur jävla sjuk medel de använder för att komma dit. Så att jag tyckte bara det väckte en intressant moralisk frågeställning. Ett liv i skymundan, en anonym tillvaro där man så att säga hyllas i dödsrunan efteråt, eller ett liv där man affischeras upp över hela Sverige där som Sveriges mest hatade kvinna. Vad väljer man om man har den här störningen? Vad vet jag? Men det är den här typen av filosofiska frågeställningar som jag tror vi ska jobba med i den här podden.
Det här påminner om när vi var unga, vi var kanske tonåringar då, och du kunde skrika på fyllan så här: men Christer Pettersson var i alla fall någon.
Va? Har han gjort det?
Ja, ja. Det, ja. Han var, ja. Strunt samma. Vi måste ta helg nu. Nu står han redo med gitarren där borta, Andreas Jonsson. Jag ser honom i ett litet zoomfönster. Han är så gullig, men han är också stilig och en bra sångare. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen på måndag. Hoppas vi kan ses då igen allihopa liksom som face to face. Det blir ju lite mysigare, men det här är väl ett fullgott alternativ. Klara, hoppas du kryar på dig. John, ta hand om jombolan. Smörj in den. Vi hörs på måndag. Ciao!
Ciao!
Hej! Friday, gotta get down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend. Friday, gotta get down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend. Partying, woo. Partying, woo. Fun. Looking forward to the weekend.
Play, en del av